Veckans power deal hos Swedol. VD40 multispray. Problemlösaren som smörjer, löser rost, rengör och skyddar i samma produkt. En burk, tusentals olika användningsområden. Så den här veckan, välj VD40 multispray hos Swedol.
Podden Inaktuellt. Här skyr vi inga samtalsämnen.
Ett humorprogram med en tydlig premiss, och man ligger ofta på gränsen till vad som anses rumsrent och socialt accepterat.
Det handlar om Inaktuellt.
Det skulle man kunna tro, men det här, det vi säger här är för fan inte på skämt. Jag har ju fan menat allvar i 300 avsnitt.
Podden Inaktuellt finns på Podplay.
Ja, det är lördag förmiddag och lördagsgästen den här veckan, han brukar dyka upp lagom till jul eller på sen. Han dyker i alla fall dyka upp lagom tills det är release. Anders Delamot, god morgon.
God morgon, god morgon.
Ja, har morgonen behandlat det väl?
Hittills väldigt väl måste jag säga. Jag är här hos dig och vi ska prata musik och böcker.
Böcker och så. Ja. Ja, alltså den skånska trojkan höll jag på att säga, eller årstids... Vad kallar du dem? Alltså du har ju släppt sommardåd, höstdåd och nu är det då vinterdåd.
Mm.
Eller slutet av sommaren då.
Slutet på sommaren, höstdåd och nu vinterälg. Vi har pratat mycket om det, men det slutar med årstidskvartetten. Är det bästa vi kan
göra? Är det förlaget som kom på den eller?
Det är förlagets förslag och jag kunde inte komma på något bättre. Så. Möjligen Skånekvartetten kan jag.
Du har varit extremt busy sen vi träffades för nästan exakt ett år sedan. Och då var det ju i slutet av sommaren och vi rör oss rakt in i den karga skånska hösten. Alltså, hur har det här året varit? Berätta, summera ett år sedan i slutet av sommaren.
Sedan förra veckan, ja. Ska vi se, vad har hänt? Nej, men jag har hunnit bo i USA en månad. Så då passar jag på att skriva en lite kort roman som kommer ut här i november. Jag har två böcker ute, jag känner mig oerhört produktiv. Han skriver en berättelse som utspelar sig i Atlantic City och som handlar om en spelare som har drabbats av svår otur. Dödmans hand, den kommer i november. Den kommer bara som e-bok och ljudbok. Och sen har jag hunnit jobba med Vintereld nu, som är boken som släpptes här i veckan.
Som är på det här klassiska Anders Delamotte-manér som vi har lärt oss. Vi hoppar från nutid till dåtid och dåtid nutid fram och tillbaka hela tiden.
Ja, men de följer ju mig. Det är 80-tal och ute på landsbygden. Och i den här boken är det 1986 där huvudpersonen är 15. Precis som jag var, 1986. Ja. Så, och sen så är det nutid då, den här gamla mysteriet. Och det spiller in i nutiden, precis som i de tidiga böckerna.
Mycket referenser till poplåtar. Alltså det är ditt sätt att liksom flytta oss tillbaka i tiden lite grann.
Ja, när man skriver det som kallas för epok, det vill säga när man får flytta handlingen till en ganska bestämd tid, så en historisk tid, som 80-talet faktiskt är, det känns jobbigt att säga, men det känns som det var igår, men det är det ju inte. Då är musik ett jättetacksamt grepp att använda faktiskt. Istället för att börja beskriva axelvaddar och hubba bubba och allt det där, så nästan räcker det med att nämna en bra 80-talslåt. För de flesta har någon slags musikminne som de känner sådär, att oh ja, det kan jag direkt känna att nu är jag tillbaka på 80-talet. Eller i alla fall vi som upplevde 80-talet.
Om jag säger 86, Anders, vad säger du? Någon låt då bara så rätt upp och ner?
86 för mig är ganska mycket Roxette. En hel del Madonna får jag väl ändå säga. Bon Jovi, definitivt. Ja, det finns mycket att välja där. You Give Love a Bad Name kanske.
Mm, till exempel, bara en sån låt. Ja. Anders Delamot, lördagsgäst i Retro FM och vinterdåd. Alltså jag kallar
det...
Höstdåd,
vintereld. Det är inte dåd på alla.
Nej, precis. Ja, vintereld. Dra synopsis lite kort.
Ja, nej, men den börjar ju då 86 med Laura Olin som bor i Hongkong, men hon åker hem på det hon kallar hem på jul- och sommarlov för att bo hos sin faster som har en stugby i nordvästra Skåne. Och där har Laura sin egen vänkrets också, egentligen sina enda riktiga vänner. Men den här vintern 86 hon åker hem, det blir inte som hon hade tänkt sig, utan de har en Lucia-fest och det utbryter en brand och Lauras bästa vän Iben, hon omkommer i den här branden. Och sen går det 30 år. Laura får inte återvända. Hennes föräldrar håller henne borta och hon har ingen längre någon kontakt med sin faster som hon älskade väldigt mycket. Tills det har gått 30 år och det ringer en advokat och säger att din faster Hedda har dött och hon har testamenterat den här stugbyn till dig. Kan du komma ner och städa ut och skifta arvet och ordna med begravningen, tack. Så hon bestämmer sig för att göra det och samtidigt som hon börjar gräva i fastans väldigt nedgångna hus så börjar hon också ana att det finns hemligheter där både om fastern och vad som egentligen hände den där ödesdigra Lucia natten 86.
Okej, okay, men vad, alltså, idén, vad kom, alltså, det kanske du aldrig kommer att avslöja, men när föddes idén kring att förflytta den till just den här platsen. Och den här dansbanan, den kanske finns någonstans, fiktiv någonstans ute.
Ja, men det gör den ju. Det finns lite sådana dansbanor i de ganska många skånska kommuner ju, där man har ordnat antingen dans eller disco eller vad de har varit för någonting. Så den där dök upp ganska fort. Det finns en sån hemma i Billsholm som jag är ifrån, till exempel.
Har du varit på lokal där?
Jag har definitivt varit på lokal där, många gånger. Själva grundidén fick jag nog. Jag började åka runt och leta miljöer. Jag gör det mycket med Skåneböckerna. Och då hade jag bestämt mig att det skulle vara sjö, för det är spännande med en kall, djup sjö så där på vintern och is. Och man kan gå igenom isen och det finns hela den här så, tematiken. Och då hittade jag två väldigt vackra sjöar långt upp i nordvästra Skåne. Västersjön och Rössjön som ligger ganska nära Järnapp, kan man säga. Ängelholms kommun. Så när jag väl hittade dem kände jag att det här är rätt. Och därefter började jag pussla på handling. Jag har ju alltid en twist på typ näst sista sidan. Och eftersom för den twisten att kännas så bra så måste den vara inbyggd i hela berättelsen. Så jag måste ha bestämt mig från början vad twisten är. Och sen ska jag skriva in den så att allting som man känner som läsare att man tycker att nu har jag sett det på det här sättet. Och sen när man så till sist äntligen får twisten så ska man ju inte känna sig lurad på ett dumt sätt. Utan mer som att okej, jag tar ett steg till vänster och sen tittar på berättelsen igen på ett nytt sätt. Och då plötsligt verkar allting logiskt i alla fall.
Så. Såklart.
Ja. Så ungefär så jobbar jag, kan jag säga. Så tidigt bestämmer jag mig för vad twisten ska vara och sen så bygger jag in den här berättelsen. Och just 86, 15-årsåldern valde jag för att det är en rätt spännande tid. Det är ofta då man har den här stora första förälskelsen som sätter igång en massa känslor och sådär. Och ännu värre är det ju naturligtvis om någon man känner är förälskad i samma person. Då
det kan bli dålig stämning.
Väldigt dålig stämning. Vänskap kan fort övergå till hat.
Och är det någonting du så kan reflektera och känna igen dig själv i, Anders, eller?
Det vet jag knappt. Ja, säkert. Alltså, jag tror de flesta 15-åringar kan relatera till på något sätt. Så där, att, tänk om kompisen är intresserad av samma tjej eller samma kille. Eller så, vad händer då? Och vi som har varit bästa polare alltid, liksom, vad fan, plötsligt så är man arg på den människan och kanske säger eller gör dumma saker. Och sånt. Det är ganska lätt att gräva i de känslorna så också. Den här, för det blir så stort och så mycket och så väldigt på en gång. Då. Så därför kände jag att det där är rätt period att lägga dig.
Det är många som har följt dig sedan första boken, men framförallt nu årstidskvartetten som vi har framför oss. Om man nu sitter och funderar lite grann kring, får jag någonting till livs som har följt med varenda liten nordvästskånsk håla ut på Bonnabygden?
De är ju fristående, de här böckerna.
Ja, det, jag vet ju det.
Så att du kan hoppa in precis, du kan börja läsa den nya och sen backa. Du förlorar ingenting på själva berättelsen alls, utan det är nya människor i varje bok, men det är liknande miljöer och liknande upplägg. Men för de trogna läsarna så belönar jag dem ändå om att det dyker upp någon liten cameo-roll från i några av de tidigare böckerna, så är det något namn som swishar förbi eller någon ort eller någon person som ringer upp eller så att man kan känna igen att aha, det är ju den personen som är med där. Det har ingen direkt betydelse för handlingen utan mer en liten belöning till trogna läsarna.
Men är det någon som blir så här, så när du är ute och turnerar ute på mycket bokhandlar såklart nu i samband med boksläppet och bokmässan, ska vi inte säga, är det folk som kommer fram till dig så här, som är så här besvikna, hur kunde du göra så på det här viset, Anders? Alltså, det kan inte bara sluta på det här viset, eller?
Ja, nej, men det finns alltid gott om människor som har synpunkter på berättelsen eller så. De allra flesta tycker ju att det är bra och att de har engagerat sig hårt i det, men sen finns det ju de som tycker att hur kunde du göra så här? Eller varför tänkte du inte på det? Eller så. Och ja, på ett sätt, det är väldigt roligt att människor är så engagerade i berättelsen att de känner att de kräver ett svar av mig. Någon som ringde till mig och liksom bad mig förklara hur i slutet på sommaren, hur långt fängelsestraff fick de här personerna som låg bakom alltihop så. Den personen behövde veta exakt hur många år det stod framgång till boken. Men för att få liksom closure på berättelsen så jag sa, jag vet inte. Är det, om jag säger 6 år, är du nöjd med det? Ja, tack. Klick.
Tack.
Det var det som behövdes. Det var en annan person hade synpunkter på höstdåd. Så här, den här stackars hunden Milo går ju hemma hela dagarna i det här tomma huset. Det är inte bra för en hund att vara hemma så länge. Så, och det visste jag faktiskt, men det fanns inte något bättre sätt att lösa det på. Så jag fick säga, jag fick på något sätt fint förklara att jag förstår det, men Milo är ju en påhittad hund.
Jag är djurvän.
Ja, det är jag, verkligen. Hundvän. Så, och jag förstår problemet, men det här är en fiktiv hund.
Fantastiskt.
Ja, det är jätteroligt att känna det engagemanget från läsarna såklart.
Men du, om man tänker bokmässan, för där var det ju för ett par veckor sedan. Vad var mottagandet där bland de som hade fått provsmaka på
Vinterhäll släpptes ju inte förrän nu i veckan, så det var många som stod och sa, men har den inte kommit än? Så, nej, det har den inte. Den kom inte förrän efter bokmässan. Så att, det var ju lite annorlunda att vara där och inte ha boken i handen. Så, men samtidigt var det ju väldigt roligt att höra hur många det var som gick och väntade på den. Och som har ivrigt väntat på att den här veckan, lika ivrigt som jag har väntat på att den här veckan ska komma, äntligen har kommit. Och det är några som har fått provläsa redan, så där, utvalda, och mottagandet har varit väldigt, väldigt bra, måste jag säga, jätteroligt.
Men är det känslan som när du fick ditt första barn, alltså att när du föddes en ny bok ur Anders de la Motte?
Ja, så lite så är det ju. Jag har ju lagt en väldigt massa 100 timmar på det här i ensamhet och umgåtts bara med karaktärerna i boken, så de är ju på många sätt som mina barn, och berättelsen också är ju lite grann som ett man. Nu är jag färdig med, nu kan jag inte göra mer åt den. Den är tryckt och den har gått ut, och nu är den inte längre min berättelse, utan den är ju läsarens berättelse. Och då hoppas jag ju såklart att läsaren, eller för den delen lyssnaren, ska ta åt sig den och känna det som jag kände när jag skrev. Så det kan man ju aldrig garantera, det är bara någonting man kan hoppas på och göra mitt allra bästa för att det ska bli så. Så att det är lite så nervöst nu, de här första.
Men har processen för den här boken skilt sig något på de andra? För vi pratade om de tidigare böckerna när du varit här och hälsat på, att det är ju de här långa research-tripparna och besöker barndomstrakter och kollar fantastiska mystiska stenbrott och så vidare. Så har du varit liknande sätt nu med Vinterhäll?
Ja, absolut. Men jag hittade de här sjöarna tidigt och kände att här ska berättelsen utspela sig. Sen har jag åkt runt väldigt mycket där och jag tar mycket bilder och försöker känna efter stämningar och sådär och letar upp speciella platser. Så väver jag ihop med platser från min egen barndom. Så att det är därför det alltid är fiktiva orter, för jag ska kunna blanda och ge lite grann från sånt som finns på riktigt och sånt som jag minns och lite så. Så processen har varit ganska lik. Det som har skilt den här gången är att jag brukar alltid ha en sån ångestfas. Min fru pratar om att jag har en ångestfas. Det är när jag är färdig i första utkastet till nya boken. Och sen jämför jag helt orättvist med den förra färdiga boken. Och så säger jag, det här är inte alls lika bra. Det är en oredigerad manus med en färdig bok. Det är ingen schysst jämförelse. Så.
Men du har inte kokat ner fonden riktigt där än?
Nej, exakt. Det ska fixas ganska mycket. Men så tycker jag, det fattas X och Y och sådär. Och så har jag en ångestperiod att gå igenom. Och sen så småningom så tycker jag att det blev ganska bra det här i alla fall. Så, men den här gången var ångestperioden ganska kort. Det var bara en vecka lång. Och så min fru kommenterade, så du har inte haft ångest mer än en vecka. Inte det lite... Det är ovanligt bra, så jag tänkte ganska fort över till att det här blev en bra historia. Verkligen, jag känner att det någonstans långt in att det här blev extra, kanske lite extra bra på något sätt.
Men kan du inte också vara sådär när de börjar peta i ditt färdiga manuskript och skickar in den för påsyn, och den där diskussionen mellan förlaget och den som jobbar med din bok just?
Jo, men det är alltid en intressant diskussion, för jag skriver ett manus och sen inbillar jag mig att det är färdigt och sen så skickar jag in det, och sen så kommer feedbacken från min förläggare och min redaktör och sådär, så förstår jag naturligtvis att det inte är klart. Nu gillar jag den processen. Det brukar vara den första minuten tycker man såhär, vad det var mycket synpunkter.
Du trampar på jävligt tunn is här nu. Don't go there, säger du till, eller?
Nej, faktiskt inte, för att nästan alltid har de bra synpunkter och sånt som hjälper berättelsen framåt. Och jag har ju tidigare jobbat med polis och säkerhetschef, då har man jobbat med problemlösning. Jag har jobbat i 20 år med problemlösning. Och lösa ett problem i ett manus är också problemlösning. Så jag blir lite utmanad av det. Hur kan jag, jag ser problemet, och ofta är det någonting jag själv har känt att de har rätt. Så hur kan jag lösa detta på bästa, enklast möjliga sätt och förbättra berättelsen? Och konstigt nog är det ofta så att man stryker ner. Man tar bort helt enkelt. De allra flesta berättelser, och även sånt kan ni tänka på. Ni lyssnar när ni skriver e-mail eller manual eller vad det nu är för någonting. Det är nästan alltid bättre att ta bort den och lägga till så.
Hur många sidor var den från början innan när det är färdigredigerade formatet?
Jag kan inte se, det blir lite olika med boksidor och så här, men jag kan också säga att jag har säkert strukit bort 60, jag har tagit bort 10-15% av den ursprungliga berättelsen jag nog strukit. Jag har skrivit till lite grann, men så mycket har definitivt strukit.
Det finns inga sådana tankar så här, som i videovärlden så här, så har man ju director's cut och så här, kan du få den fullständiga versionen?
Fullständiga version. Nej, jag tror inte det har förekommit i bokbranschen. Det man tar bort är ju sånt som saktar ner berättelsen lite grann, eller sånt som man redan har förklarat och som inte man behöver förklara igen. Så, har man en duktig redaktör, och jag har förmånen att ha en fantastisk redaktör, så visar de vad problemet är. Så får jag lösa problemet själv. Men de säger att här är det lite informationstyngt här till exempel. Du behöver inte förklara så mycket, utan nu driver vi på och går framåt.
Ja, men, som jag kommer ihåg precis hur det var när jag köpte Dansa med vargar på DVD. Director's Cut. Man fick istället, alltså den tillförde ju inte ett skit. Det var ju liksom 2 timmar extra prärie som man fick bonus och några indianer som sprang borta i horisonten.
Det brukar vara mycket kameraåkningar. Så det brukar vara ett skäl till att man inte har valt att visa den från början. Så att det finns en gräns för hur mycket prärie man kan se faktiskt. Gör det.
syntare, Anders de la Motte. Alltså, det avslöjar du här. Alltså, nu är vi inne på en tung period i Anders liv. Du avslöjar dessutom, avslöjar du att du hade en sån där, alltså, ursäkta, för jag var inte syntare. Får ni syntfläta bak i nacken, Anders?
Ja, det medges.
Finns det bildbevis på detta?
Jag hoppas jag verkligen inte det gör, men det gör det säkert. Ja, nej, men det var 80-tal och i min lilla by där jag är från Billesholm, där var man antingen syntare eller hårdrockare. Det fanns liksom ingen middle ground där, utan man var antingen eller. Så. Och jag var definitivt syntare. Jag till och med spelade ju keyboard, så att det, liksom, jag drogs direkt dit. Det var Alphaville, Aha, Howard Jones, det, liksom, det var det som gällde där. De hårda pojkarna lyssnade på Iron Maiden. Så.
Alltså var det så att det var liksom så här, jag kommer ihåg själv uppväxt en sån liten by också där vi var antingen syntare, hårdrockare. Man kunde inte vara någonting mitt emellan.
Nej, inte hos oss i alla fall. Det var man inte.
Men om vi plockar fram någon så här synt-ikon då, när du var snygg i din fläta och du hade dina baggiga byxor och...
Ja, men Depeche Mode, det kommer ju alla, liksom, alla syntar, man kommer inte ifrån det. Så. Men det var ju lite syntens guldålder där, Yazoo.
Ja.
Det fanns mycket som var...
Fantastiska år.
Don't Go, Yazoo, den är fortfarande bra låt. Alltså.
Skinslips, hade du det?
Nej, det hade jag inte. Jag provade med det, men det, man ska vara... För skinslips kan man vara väldigt cool. Så.
Ja.
För annars så jag har provat den i vuxen ålder också, men gör man inte det så kroppen stöter bort den här skinnslipsen som ett dåligt organ. Liksom och jag har testat det, och den sekund man tittar och tänker så här, ser jag inte lite fånig ut, då gör man det.
Ja.
Den sekund man tvivlar på att skinnslipsen är rätt för dig, då ska du inte ha den längre. Och det är samma sak med sådana här vävd slips också, sådana här tyg. Samma grej där. Men den funkar jättebra på människor som har självförtroendet att bära den, men för alla vi andra som bara tvekar en millisekund, bara plocka av den.
Jag såg en fantastisk bild på mig själv när jag satt och sorterade lite foton här förleden, och jag hade också någon sån här konstig period. Jag trodde att jag skulle vara cool, så jag permanentade, hade diskolugg, och så tonade, du vet, man skulle lägga sån här toning ner till så att man såg ut som en halv tvättbjörn eller någonting, en sån skabbig purjolök eller någonting.
Ja,
kan du se bilden framför dig?
Jag tittar på det nu och jag bara känner min fantasi springer iväg. Jag med ju också att jag hade slingor, så blonderade slingor. Man fick på någon slags badmössa som de som lirkade ut virknål i. Smärtsam process. Den har jag faktiskt skrivit. Den är med i Vintereld, just den lite smärtsamma processen av att lägga slingor och kemikalierna som sved i ögonen.
Oh, ja.
Varför gjorde man det? Nu jobbar jag tvärtom. Jag vill absolut inte att det ska vara något grått i håret. Så det undviker man nu snarare. Alltså.
Men du, hur är det med tv-satsningar, filmsatsningar? Sen vi träffades så är det lite sådana här projekt på gång, och det kanske finns något litet filmbolag där. Var är vi någonstans nu? Vi är dönyfikna.
Ja, men så här, film och tv är väldigt mycket berg- och dalbana. Det går upp och det går ner, och det låter väldigt lovande ena veckan och nästa vecka händer ingenting. Så jag har väl två olika projekt som löper. Dels på gameböckerna, som jag inte är så involverad i. Därmed är någon slags förproduktionsstadie. Och sen så håller vi på att försöka skriva ihop ett bra manus till Årstidskvartetten då. Då skriver jag med två manusförfattare som håller på, killarna som har skrivit Jägarna faktiskt. Och Jägarna kommer ju ny i november på TV4. Tittar man noga i avsnitt 2 där så ser man en snygg skånsk rättsläkare med 3 repliker passera förbi då.
Och jag har nog sett dig på Instagram där när du spelade in.
Ja, jag står där i min plastkroppstrumpa då och låtsas vara rättsläkare. Så att jag vet inte ännu idag om jag är dubbad eller inte, så om jag får lov att prata skånska där uppe, eller om det är de har lagt på någon sån här norrländsk gulddialekt ovanpå på min vackra skånska. Men titta noga i avsnitt 2, för där är jag med. Lite kort. Och sen har jag haft förmånen att jobba med killarna som spelar poliser, så jag har coachat dem och sett till att de beter sig någorlunda polisiärt. Så jätteroligt jobb. Så jag har en massa roliga sådär knäck på gång.
Men då, vad är nästa bok? Är den i huvudet? Det vet vi pratade om sist, så trodde jag ju i min enfall att vi skulle till Österlen i denna boken. Det var ju sagt då.
Ja, men sen ändrade jag mig. Och det berodde på att jag ville ha en sjö, och sen fanns det liksom bara en liten sjö på Österlen och den passade inte så bra, och så blev det som det blev. Så nej, men jag har inte gett upp det, så det kan mycket väl bli Österlen i nästa bok. Det blev ju
Vår.
Ja, och jag skulle ju gissa att den kommer att heta Våroffer.
Våroffer,
för det är en alldeles för bra titel att inte använda. Vi är tillbaka på musik, Stravinsky.
Ja, precis.
Det är en ganska bra titel. Så den har väl börjat puttra i huvudet, men den ska inte komma från våren 20. Så jag har lite tid på mig att göra lite annat nu och hinner jobba med. Jag har någon original idé för tv som jag också pysslar lite grann med, och lite så små roliga projekt runt omkring. Så att, kan vi vänta lite, men den har börjat puttra lite. Någonting om ett ödehus där en familj har liksom bara rest sig upp och gått, och gardinerna hänger kvar och mjölken står kvar i kylen.
Alltså jag ser ju väldigt mycket alltså Netflix-serier i huvudet när jag hör dig berätta, och vi brukar alltid landa där någonstans när du och jag träffas, så ska vi alltid så här övertrumpa vad vi har sett senast. Så där. Alltså, vad går du igång på just nu på de streamingtjänsterna som du har?
jag sett alldeles nyligen. Nu har jag precis sett klart andra säsongen på Handmaid's Tale. Och där valde de ju att lämna, den är ju baserad på en novell egentligen av Margaret Atwood. Och nu säsong två är ju helt fristående. Margaret Atwood har varit med och tagit fram den, men den har ingenting med så att säga. Den följer inte någon bokförlaga längre. Men den tyckte jag var bra, jag tyckte de ändå fick till det. Det finns ju någon slags inbyggd historia där att så fort som Offred, June, så fort hon kommer ut ur huset blir det inte riktigt lika spännande längre. Nej. Men de lyckades ändå hålla henne kvar där på ett bra sätt. Jag tyckte den har varit riktigt bra. Jag har börjat titta på Gillian Flynns serie också som går på HBO. Va?
Så det är lite gamla,
Sharp Objects.
Gärna lite deckar och thriller-genren.
Ja, men tycker ni det? Sharp Objects har jag sett nu. Den tycker
Ozark
jag
var säsong två.
Oh ja. Den var bra. Jag gillar Ozark skarpt. Alltså. Det var ett av skälen till varför jag valde Sjö. Så där. Det är så suggestivt.
Han är så fullständigt pacificerad Marty Bird när han travar omkring där ute. Så att, ja, nej, men det hände ju så. Det kom en drogkartell här och sköt några. Så han bara, så helt,
by the way. Det är väl enda som slirar lite. Att han, liksom, han bryter aldrig ihop. Så att säga, och nu blev det ännu mer problem. Så fort han har löst ett problem kommer det ett nytt problem. Det finns ingen sån här period där jag kan sätta mig ner i soffan med en kopp kaffe. Utan då kommer det någonting nytt som är ännu värre på något sätt. Men Ozark gillar jag stämningen och miljöerna väldigt. Jag tycker de har jobbat bra med det där. Så det är också en av mina favoriter, det finns så mycket bra.
Men hur är hösten nu för dig? Alltså nu är det ju som sagt var Vintereld som kommer ut här i dagarna. Och ovanpå det då en himskans massa besök, signeringar, bokhandlar, folk som ställer knepiga frågor.
Jo, det är det. Bokens aftnar och det är radio som idag och TV. Ja, det händer roliga grejer hela tiden, tycker jag. Fram till Liljulafton jobbar jag väldigt intensivt. Liljulafton, liksom, när butiken har stängt och där, då brukar bokbranschen ta en paus. Då är julklapparna inköpta och sådär.
Och då går du in i din grotta för att prodda nästa?
Ja, någonstans där strax. Jag kan få lite ledigt och sen därefter börjar jag nog smått plocka lite grann med vad ska hända här framöver. Och sen, vad ska hända när jag är klar med årstidskvartetten? Det måste jag också börja så småningom tänka på sådär.
Men vad är den knepigaste frågan? Alltså, det så här, som när du kommer på en bokhandel, liksom så här, I'm your number one fan, ungefär som Kathy Bates i Lida.
Lida, ja. Nej, men de flesta som kommer fram vill ju bara så här, tacka för upplevelsen och ibland har de en liten fråga eller de vill berätta om en scen som de tyckte själva påverkade dem och så här. Och det är ju väldigt tacksamt så. Så det svåra är ju när man får så direkta frågor. Så vad ska hända nu? Och vad, nästa serie, har du planerat den redan? Nej, det har jag inte. Jag har en bok kvar ännu så. Det har börjat puttra lite och även om jag var försiktig med att avslöja för mycket som jag sa till dig. Nu ska det vara Österlen, så blir det inte det. Så det kan väl vara lite lurigt. Den vanligaste frågan som är egentligen rätt svår att svara på är ju så här, var får du alla idéer ifrån? Så det är så, ja, precis. Överallt ifrån är besvaret. Det är svårt att säga. Jag har ingen precis källa så, utan det är mer en blandning av att jag läser böcker och tittar på tv och jag läser tidningar och jag träffar människor och liksom, ja. Och någonstans där uppstår det små uppslag som jag skriver ner och samlar på mig. Och sen så jobbar jag mycket med att ha tråkigt. Min affärsidé kan man säga enkelt så här, går ut på att jag kör bil och så ingen, ska jag säga det här, men ingen radio på i bilen så ofta. Och så sitter jag, ja, jag vet. Men det är min affärsidé, det är inte alltid. Och ingen radio på, bara så ha tråkigt. Och i 5 minuter tycker jag det är förfärligt. Och sen den 6:e minuten så klickar min hjärna igång och så börjar den roa mig med att börja hitta på historier och sådär. Men tänk om det här skulle hända, vad tror du om det här så? Och sen så åker jag hem och skriver ner de här idéerna och så det är hela mina affärsidéer och sen blir det böcker av det och sen så säljer jag dem. Det är ungefär så det är upplagt.
Är det så alla de här andra årstidskvarteten har fötts på något sätt?
Lite grann kan man säga. Det där med att ha tråkigt är lite underskattat faktiskt.
Alltså, eller hur? För att ha kul så måste man ju ha trist.
Ja, och också där att vi är så ovana vid det nu. För att har man tråkigt sitter man och väntar hos tandläkaren i 5 minuter och då plockar man fram telefonen och så går man ett varv på Facebook och Instagram.
Men har du den disciplinen, Anders? Alltså,
nej, inte så ofta som jag borde, men då så tvingar jag mig själv att ha tråkigt. Dels tycker jag för att hjärnan får chans att fatta en del viktiga beslut när den får gå runt, men också som jag sa, när min hjärna har tråkigt då börjar den berätta historier.
Är du likadant mot dina barn att de säger att nu ska vi ha trist barn? Så här,
ja,
pappa
faktiskt,
samlar in telefonen.
När vi sätter oss i bilen och säger, ny barn ska vi öva på att tråkigt. Jag kan säga man blir inte årets förälder när man föreslår det. De är jätteovana att ha tråkigt. Så här, men jag kan ändå slå ett slag för tråkigheten på något sätt. Som du säger också, det uppskattar man ju. Den har blivit roligt mycket mer. Exakt. Det är Alfons Åberg också. Så här, lite så. Det blir mycket roligare när det är roligt det också.
Det är fortfarande barnbrytande Bullybumpa-programmet som de hade. Jag tror det var han Jonas Lexell hade för ett par år sedan. Tråkig fredag, där allting gick ut på att ha skittråkigt. För att ha tråkigt, för att ha roligt så måste man ha tråkigt också.
Ja, och jag tror faktiskt i och med att mobiltelefonerna så är vi är allt mer ovana vid att ha det. För så fort man slår på den så finns det något spännande. Du hinner kolla 2 kvällstidningar, Facebook, Instagram. Snapchat och sen så kan du liksom i mailen och sen hinner du liksom börja om det här varvet igen.
Exakt.
Sen kan du köra det varv efter varv efter varv och liksom lägga all tiden på det. Och det är en sån här sak om man nu funderar på till exempel att skriva en bok till exempel. Det man behöver är tid.
Mm.
Och där finns ett ställe där man, jag säger inte man måste lägga av, men där finns ett ställe där man kan hämta mycket tid i alla fall. Mm. Definitivt.
Du, alltså till sist här så du, alltså, jag tänker att givandets glädje, vi börjar närma oss jul och allting, så jag tänkte jag ska ge dig chansen att få välja en låt, Anders.
Oh, vad spännande.
Ja, välj en låt, 80-talet, 86, alltså whatever.
Jag tror att jag tar någonting lite tidigare då. Jag tänker att då tar jag... Då får det bli en Toto-låt. Mitt favoritband, alla tider. Jag känner nu Toto.
Kom ut ur garderoben, jag är Toto.
Ja, men Toto, jag går på konserterna och allting. Jag har med mig min egen 15-åring. Så jag, liksom, jag är 15 och han är 15, 16 här nu. Så. Och den ultimata Toto-låten måste ju vara Africa.
Nej, det är
den,
så va?
Det kanske inte är min absoluta favoritlåt så, men det är den som alla gillar mest och som man fortfarande spelar på alla konserter. Och du kan spela, det räcker med att du spelar trumintrot så vet alla vilken låt det är. Så att Africa tar vi. Retro FM.
I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Svedol. För säkerhets skull.